Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om saker som vi ser i våra sociala flöden. Sånt som vi tror blir stort framöver och saker vi vill se mer av. Och vi försöker analysera och klura ut hur det kommer bli och varför. Mm. Ibland är det lite mer personliga avsnitt. Och idag så ska vi ha fortsättning följer på Frågepodden. Yeah. För ni hade ju jättemånga spännande roliga frågor. Och det känns som ett underbart sätt att avsluta de här sommarpoddarna som har blivit lite på volley från gästrummet i Gotlandshuset. Och sen kommer det bli ordning på torpet och vi kommer ha en struktur på podden och petiterna kommer komma på fredagar och trendspaningarna kommer levereras. Mm. Bara så att ni vet. Men luta er tillbaka nu och njut av det andra avsnittet av Frågepodden.
Välkomna! Du måste bli så här sponsrad av Currywurstförbundet.
Currywurstförbundet. Man slider på en ring på Currywursten bara.
Det är det som har gjort 40 så rotlöst. 40 ja, är liksom ingenting.
40 är som 30.
Ja, men det är inte det heller. Alltså, det är det som är så jobbigt.
Om man förändrar det till någonting som man tror man vill så kan man förlora andra saker. Mm. Woohoo! Hur är läget?
Nej, men det är bra. Ja, men höstpepp royal och samtidigt lite som så här Bambi på hal is, känner jag mig. Man bara liksom skitar runt i livet och så här försöker få ihop saker och ting och minnas hur det nu var man skulle göra och vem man skulle ringa och så här, öppna helvetesgapet som är ens liksom, sommarmail-inkorg. Typ. Ah. Så.
Vet du vad jag tänker på skulle vara härligt i framtiden när vi alla är robotar? Mm-hmm. Då, nej, men jag skulle vilja ha liksom, alla mina anteckningar som jag gjort under sommaren som är så här, hur jag ska göra i höst, vad jag ska, det där ska jag göra i höst, det där ska jag bli bättre på i höst, det här är mina drömmar om framtiden, tillsammans med inspirationsmappen från Instagram med så här, härlig mat jag vill laga, modebilder, så vill jag se ut, ihop med liksom en perfekt playlist för höst. Jag vill liksom ha det där i min hjärna, för att jag gör ju jättemycket förberedelser och tänker och drömmer och fantiserar och vill bara dyka in i hösten, och sen bara står man där och så har man glömt alltihop.
Mm. Jag vet. Kan någon inte bara anteckna men också så här förvalta alla ens goda idéer, snälla.
Ja, men tänk dig i framtiden när man är liksom fembot. Mm. Hälften robot, hälften human. Nej, men, och då kan man i alla fall komma ihåg, alltså ha det i sig. Mm. Det vore så himla härligt. Jag vill vara en människa som liksom håller vad jag lovar mig själv.
Jag vet precis. All right, ska vi dyka in i frågorna nu så att vi hinner med allihopa innan liksom tiden rinner ut?
Verkligen, vi har ju en tendens att babbla lite, men det är väl härligt. Mm. Brännande fråga. Var är ni när ni är 60 år? Vad gör ni? Var bor ni? Vad är viktigt?
Mm.
När jag säger Sofia Wood 60 år, vad känner du då?
Fan. Panik? Nej.
Panik? Jo. Du måste vara ärlig nu.
Ja, jo, men lite panik. Är ju... Jag tror ju att jag är så här soft med att bli äldre. Och jag är det egentligen. Eller så här, en del av mig är soft med att bli äldre. En annan del av mig liksom rättar Andreas med liksom eftertryck när han till barnen säger att nästa person som fyller år i familjen är mamma och då fyller hon 38. När jag liksom då berättar för samtliga vid bordet med stort allvar att jag minsann fyller 37. Att jag är 36 just nu, det betyder ju ändå att någonstans finns det någon liten liksom panik som ligger och gror där under. Men jag tror att liksom min ålderspanik är nog snarare kring 40, 45, 47. Alltså du vet, där någonstans har jag så svårt att se mig själv. Runt 60, då är det så pass långt bort fortfarande att jag liksom har så här stora drömmar för det fortfarande. Och faktiskt förra veckan när vi var ute på landet så pratade Andreas och jag om ifall vi trodde att vi någon gång kommer flytta dit. Alltså att liksom bo på landet på riktigt, bo i det huset. Och liksom, när jag är 60, det är om 24 år, då kommer jag liksom ha, mina barn kommer då vara 33, 30 och 27. Så stora barn liksom. Vuxna barn. Mm. Och jag tänker att jag kommer definitivt fortfarande jobba. Jag hoppas jag skriver kokböcker på liksom heltid och gör det liksom som det är det som är mitt jobb liksom. Att jag släpper kanske så här en kokbok vart tredje femte år då. Liksom.
Du är så här, först du har 3 år i Indien för att så här samla inspiration. Exakt. Och sen kommer liksom Sofia Wood, She Wood India.
Exakt. Eller så här, när jag har börjat så här odla grönsaker biodynamiskt efter månen. Mm. Alltså då kommer det liksom så här under ekträden. Du vet, lite såna liksom, den typen av grejer. Men
Bergenströms
liksom. Exakt.
Jag vill... Channeling inre Fanny Berg. Har du en liten butik också då?
Ja, där? Men det har jag definitivt. Ja. Jag har ju alltså redan nu ganska stora planer på att till liksom, kanske inte nästa sommar, jo kanske nästa sommar, för att vi har ju en otrolig bakugn på landet som är en sån här liksom, som man kan göra vedeldad pizza i, och jag har ju någon slags idé om att tänk om jag skulle ha så här, varje fredag gör jag 100 pizzor som man kan boka. Typ som lite så här ateljéns pizzagrej. Så att folk som bor i närheten. För det finns ett område ganska nära oss där det bor liksom mycket folk. Och de skulle lätt kunna ha så här att man så här 18:20 så har man, ska man hämta sin fantastiska pizza. För det finns ingenting sånt i närheten. Mm. Alltså det kan jag ändå så här se att så här, det skulle kunna liksom bli någonting.
Men det är ju en trendspaning, för det tycker jag ploppar upp mer och mer, den här typen av restauranger som inte är restauranger.
Ja, verkligen.
Utan som är så här, folk, för det finns till exempel här på Gotland en som är jättekänd för att vara otrolig, men som inte är särskilt känd för att den är superhemlig. Jag pratade med en kompis här som sa att han har varit på den.
Mm.
Och att han då pratade med ägaren som sa att han hade fått så här bokningar från typ Tokyo. Ja, men du vet sånt. Oh, okay. Och då har han bara så här låtsat så här, nej tyvärr finns inga bord. Alltså bord finns, för han vill typ mest göra det för folk han känner. Men det blir ett sånt snackis. Och sånt där tror jag på. Att det är så här, välkommen hem till mig och jag lagar typ lite mat till tre sällskap.
Ja, men så spännande. Så att kanske... Liksom, just nu känns det som att så här, men då kommer landet kommer vara ett fantastiskt hus då. Då kommer vi liksom ha verkligen så här hunnit göra allting, leva livet där, renovera, kanske bygga till något. Det kanske liksom, det är vårat Sundbord, det där landet. Mm. Och då är det liksom tinnar och torn och liksom olika grejer. Det har ändrats. Det finns liksom, trädgården är otrolig vid det laget. Och då kanske vi bor där heltid. Jag skulle gissa att Andreas, han kanske så här, jag vet inte, föreläser. Eller så här, jobbar som någon slags liksom egen konsult. Han är egen då liksom. Han är inte en anställning längre.
Nej.
Och sen skriver jag mina böcker och bedriver pizzeria.
Fantastiskt, jag kommer. Ja. Jag bokar upp 100 pizzor direkt för att det ska bli så här snackigt så att det är slut.
Exakt, att det tar slut innan det har öppnat. Jättekul ju.
Verkligen.
Vad gör du när du är 60?
När jag är 60, vad gör ni? Alltså jag har ju en dröm om att jobba mer inom kulturen. Mm. Alltså så här film, teater, tv, också reklam. Alltså att jobba kanske som, alltså då jobbar jag som kostymör när jag är 60 år.
Mm.
Då jobbar jag med andra kostymörer och har ett litet kanske så här kostymörbolag med några andra. Och vi hjälps åt och vi liksom har ett otroligt kontor som ligger i något gammalt 1700-talshus på Söder. Och man jobbar liksom över åldersgränserna och hjälper varandra. Och jag tycker att det, för det, annars kan jag tycka att den typen av jobb är ganska ensamt.
Ja, verkligen.
Jag vill jobba mer med andra människor i framtiden, känner jag.
Mm.
Och göra det i små liksom kluster av små kreativa kluster.
Mm.
Jag tänker att så här, kläder och film och tv och man kan liksom hitta ett härligt kreativt gäng som alla har samma bas.
Mm.
Och så jobbar man liksom både tillsammans och enskilt.
Underbart.
Så det vill jag göra.
Mm.
Då har vi kanske lyckats köpa loss grannlägenheten på Mosebacke så att vi har hela våningen, alltså så som lägenheten var från start.
Mm,
så vi bor kvar. För det är ju min dröm att få bo kvar där.
Mm.
Alltså, vi kommer ju aldrig hitta en stor trea på Mosebacke torg. Det är ju det som är liksom... Ja. Men kanske om 25 år.
Ja. Då har ni hela våningsplanet, goals.
Exakt, goals. Du, då kan man säga, Pontus är ju nästan redan ordförande i bostadsrättsföreningen. Så det är liksom, det känns som att så här, då...
Men då har ni bott in er liksom. Mm.
Då har vi bott in oss. Lynn är ju 30 år då, så mysigt.
Mm.
Och jag tänker Pontus, då, oh herregud, hans låtar, han är en toppproducent liksom. Så han kanske jobbar deltid i någonstans spännande. Så att jag måste åka dit och liksom bo där också då och
då. Vet du vad jag tror?
Nej, var?
Prag.
Ja, men exakt.
Eller
exakt så.
Warszawa.
Eller typ Madrid.
Mm.
Eller jag bara tänker så här.
Lissabon.
Så man kan gå på typ Prado-museet och vara så här. Jag vill vara en riktig jädra kulturtant.
Mm.
Och jag menar, när vi är 60 så kommer det ju vara som 40. Alltså det känns som för varje generation.
Det är redan som 40.
Ja. Men varje generation så är det ju yngre.
Det är det som har gjort 40 så rotlöst. 40 är liksom ingenting.
40 är som 30.
Ja, men det är inte det heller. Alltså det är det som är så jobbigt. Det är det som har gjort hela... Jag tror att det är därför man har så här... det är så svårt att se sig själv som så här 43. För att det känns som att det är en så... Liksom, det är inte en så signifikant ålder längre. Det är bara tid.
Verkligen.
Förstår vad
jag
menar?
Men jag tror att när jag är 60, det är då jag kommer göra de här sakerna som jag verkligen vill och känner att jag kan.
Mm.
Ibland kan jag känna att jag typ gled in på en räkmacka i den här liksom, jobbet och livet som jag har nu. Men att jag typ aldrig riktigt valde det.
Nej.
Alltså jag tog
det
inte
bara
liksom...
Blev.
Det bara blev. Mm. Jag fördes in i en roll som 20-åring och sen har jag liksom stannat för att det har funkat. Men när jag är 60, då kommer jag ha kontroll över vad jag gör. Och göra det jag verkligen vill göra, tror jag. Men det vill jag heller inte stressa på.
Det enda man undrar när man liksom pratar om alla de här grejerna och man är så fruktansvärt pepp. Det är ju att man bara undrar varför man inte gör det nu istället.
Jag vet, men vissa, jag kan tycka att så här, viss, allting har sin tid. Ja, jag vill heller inte vara klar när jag är 35. Nej. Med liksom allt.
Nej, gud,
jag vill ha massa saker framför mig som är superkul. Och där jag verkligen kan komma till min rätt. Mm. Och det, med den här frågan, vad är viktigt? Alltså, då tänker jag på att njuta. Mm. Att njuta. Jag tänker så här, tänk när Lynn är 30 och visar, han och jag åker ensamma till olika ställen.
Ja, mysigt.
Bara ha världens finaste relation. Ihop. Jag bara tror, han kommer vara så här, min lilla mamma.
Stackars hans partner.
Ja, herregud.
Det kommer vara,
nej,
Elsa Billgren är min svärmor.
Nej, jag kommer vara världens snällaste, jag lovar.
Jo, men du kommer,
nej, men jag kommer
bara,
ju skämma bort.
Min Lynn, das kleine Lynn.
Exakt, du vet ju, Pontus mamma är det mest kärleksfulla, det är exakt så.
Ja, det är så det kommer vara.
Det blir ju folk av honom också, ja. Exakt. Nej, men jag ser fram emot att det blir 60, jag tycker det verkar vara urhärligt.
Ja, jag med.
Vi får börja nu med våra planer, det är bara att börja göra pizza. Mm. Jag ska söka till UniArts när den, om 3 år när det öppnas eller vad det nu är.
Ja.
Man måste börja någonstans. Mm.
All right. Ska vi ta nästa fråga?
Nästa fråga. Hur accepterar man saker i livet som inte blev som man tänkt, men har noll möjlighet att ändra?
Mm. Svår fråga tycker jag.
Ja, alltså jag tänker ju direkt på min livmoderhalscancer. Mm. Alltså så här, det är det jag tänker på direkt som en så här, en grej jag måste acceptera. Mm. Och att det inte blev som jag tänkt, alltså att jag fick ett barn.
Mm.
Det var inte som jag hade tänkt.
Nej.
Och att det inte går att, alltså så här, att acceptera vad som hände och hur det blev.
Mm.
För att det har inte jag någon möjlighet att ändra. Alltså det som hände, hände.
Mm.
Jag var bara inte förberedd.
Nej.
Så jag försöker tänka lite så här hur, för jag är ju på en resa där, det kommer man ju vara hela livet, när det är såna här stora saker som sker, så, som är också så här, trauman, då blir det ju en livslång resa såklart, men jag tycker ändå att jag har kommit ganska långt på så här accepteringsvägen.
Ja.
Så jag försöker tänka lite på vad jag...
Vad har du gjort som har liksom tagit dig framåt på den vägen? Liksom,
ja, men exakt. Så här, vad är tricket där?
Ja.
Jag tror att det är jättemycket att skilja på vad som är den egentliga viljan och drömmen och vad som är typ normen eller så utifrån perspektiv.
Mm.
För att det kan lätt bli en och samma. Alltså planer man har i livet och så här tankar om hur att man ska vara i en relation och den ska vara på ett visst sätt och man ska bo på landet eller i stan och man ska ha så många barn och man ska ha det där jobbet. Alltså alla de här planerna eller liksom bilden man har av livet kan vara ganska färgade av saker som faktiskt inte är ens core person.
Nej.
Utan utifrån perspektiv. Mm. Och så har det varit väldigt mycket för mig med till exempel barnfrågan. Mm. Där jag har varit, jag känner ju en otrolig kraft som får mig att vilja ha fler barn.
Mm.
Men jag vet inte vad som är en vilja, vad som är typ kroppen, alltså så här konstiga hormoner.
Mm.
Och vad som är bilden av hur man ska göra.
Mm, samhället och, liksom.
Ja, för att om jag tittar på det så här, så jag menar, jag är ju otroligt nöjd i min familj, alltså mitt, jag har världens gulligaste unge som jag inte skulle byta bort mot något eller på något annat sätt. Och jag har inget mer att önska där.
Nej.
Jag har verkligen hjärtat är fullt, som man brukar säga. Och det kan det bli på olika sätt.
Mm.
Även om det inte är som man tänkt. Och det tror jag har att göra med att försöka liksom särskilja de olika, se vad det är som finns och vad som är bra med det.
Mm.
Och att det faktiskt kan bli sämre om man ändrar det.
Mm.
Alltså det man har som är härligt, om vad det nu kan vara, ens livssituation på olika sätt. Om man förändrar det till någonting som man tror man vill, så kan man förlora andra saker.
Mm,
för att man har en förmåga av att göra det bästa för sig själv med det som finns.
Mm. Mm.
Och det är man ganska bra på. Mm. Så man får lita lite på sig själv där, tror jag.
Mm, det tycker jag är ett jättefint råd. Jag kan känna att de liksom, sakerna som har varit så här, stora sorger i mitt liv, som jag har liksom så här kommit till acceptans kring är saker som jag har tagit itu med i terapi. Så att om det är mitt så här konkreta råd till hur man accepterar saker, det är att gå i terapi för att lära sig att acceptera saker också. Alltså för mig har det verkligen varit så här, det har varit nyckeln till att komma vidare ur liksom så här tankevurpor som jag har grävt mig ner för djupt i själv för att komma ur. Och för att istället komma till en plats där jag kanske kan känna empati istället för ilska eller ännu värre besvikelse. För det tycker jag är den värsta, det är en av de mest obehagliga känslorna som finns att bära på. Ilska är nästan lättare än besvikelse tycker jag.
Ja, för man separerar sig själv när det är ilska. Då behöver man inte liksom
det känns sörja. Inte på samma sätt. Det är mer en, liksom, en kraft på något sätt. Och besvikelse är så uppätande och så liksom sipprar in i varje por av en. Liksom.
Ja, bitterhet är ju det som förgör en. Ja. Alltså bitterhet är, det är slutdestinationen.
Mm. Ja, där tar det stopp. Liksom.
När man blir bitter, då tar det stopp.
Ja.
Och jag tänker att så här, ilska, fine. Men besvikelse är liksom stationen innan bitterhet.
Nej, och dit vill man liksom inte hamna. Och det har verkligen varit så här, konkret för mig har det varit att ta hjälp från en extern person som är utbildad och har kunnat hjälpa att reda i det liksom. Och all terapi jag har gått i har inte varit liksom lika bra. Det har varit olika, liksom vissa sätt har passat mig bättre, vissa terapeuter har passat mig bättre, vissa har passat mig sämre. Men i det stora hela så är det där som har varit den stora kraften i att komma över besvikelser.
För livet är, det måste man ju acceptera någonstans, att så här, livet är...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Många överraskningar åt båda håll.
Mm.
Saker som inte blir som man tänkt, som är positiva och som är negativa.
Mm.
Och man måste på något sätt vara lite öppen för de där sakerna som sker, för att det kommer ske. Det går inte att skydda sig själv från livet och allt som händer.
Mm.
Utan man måste, det kommer hända fantastiska saker och det kommer hända jättemånga utmaningar också. Och att tro att man kan ha kontroll över livet och planera det och ha föreställningar kring saker är nog att göra sig själv ganska besviken. Alltså då blir man ju, det är svårt att bli glad då, för att då är, när allting blir som man tänker sig, då uppstår ju en tomhet istället. Vad är det bästa och svåraste med att bli förälder? Du var ju ganska ung när du blev förälder.
Ja, jag var nyss fyllda 27 när Ruby föddes. Faktiskt, jag var 26 när jag var gravid med henne och 27 när hon föddes.
Vad tycker du är det bästa och det svåraste?
Alltså, Men det är så svårt att liksom prata om det här utan att bli liksom klyschig. Jag tänker att jag ska försöka vara liksom så pass så här, liksom transparent som det går. Så att det inte blir så här, det bästa är kärleken. Och det är det ju liksom, såklart. Men jag tycker också så här, det bästa förutom att man liksom känner en väldigt självklar kärlek, så är det också så här, sammanhanget man skapar för sig själv. Att så här, att bli ett gäng. Och att man är ett gäng som har traditioner eller som har rutiner eller så här, små saker som man alltid, det finns någonting som är så här otroligt liksom, gud vad man kan mysa i att så här, ha intern skämt med en unge. Alltså det är så jäkla härligt tycker jag. Och den biten, det gör att jag känner, och det här är så svårt att säga för att jag vill liksom heller inte liksom förminska de som inte har barn, men för mig känner jag att barnen ger mig ett väldigt mycket större sammanhang i att så här, typ finnas som en person jag också. Jag känner att de ger mig anledningar att typ leva en vardag som inte handlar om mig. Och att jag känner att jag har ett, så här, ett syfte och ett ansvar. Och det kan man ha utan barn också, 100%. Men det är en känsla som jag får av våra tre barn. Liksom. Att det är fantastiskt. Och det jag uppskattar det enormt mycket.
Det svåraste då?
Det svåraste, jag försökte vara så här, tänka liksom konkret. För jag tycker att det svåraste är ju såklart liksom oron. Och den har ju jättemånga olika uttryck. Jag tycker att det så här, dels finns det liksom en så här oro kring, så här, är de lyckliga? Har de vänner? Är de i ett gäng där man är snäll mot varandra? Vad händer när inte jag är där? Är de vakna på natten och tänker på någonting? Vad säger de inte till mig? Så, den typen av så här oro tycker jag är stor. Och den växer ju liksom och blir mer komplex ju äldre barnen blir. När man har en liten bebis så är man ju orolig för så här, plötsligt spädbarns död. Och man är orolig för om de lägger på sig vikt och sådana, så här, hur är amningsgrepp? Alltså du vet, sådana saker liksom, oroar man sig för. Men nu när jag har liksom äldre barn så är jag också så här, orolig för, så här, kommer en kompis visa henne någonting på TikTok som kommer göra henne ledsen? Alltså du vet, sådana saker oroar mig jättemycket. Men någonting som jag också tycker är jättesvårt, det är när man så här måste vara förälder på ett sätt som är obekvämt. Till exempel om de så här har en kompis som man tycker inte beter sig 100% schysst. Så tycker jag rent själviskt att det är så jobbigt att prata med andra föräldrar om deras barn. Alltså den tycker jag verkligen är så här, jag är ganska konflikträdd som person. Och när det är sådana tillfällen så måste man ju ta den typen av diskussion. Men jag tycker att det är så jobbigt. Alltså jag tycker verkligen att det är så jobbigt att ringa upp så här, du vet, någons mamma eller pappa i klassen och prata om någonting som dens barn har gjort som var dumt, typ. Ja, sådana saker. Usch, det tycker jag är jättejobbigt. Också för att jag känner mig så fånig för att jag tycker att det är jobbigt. Liksom.
Nej, men det är ju för att man också tycker att ens egna barn är bäst. Alltså, och man vet att man borde skämmas för det.
Gud nåde dig och ditt barn som gör så här mot mitt fantastiska perfekta barn.
Exakt.
Ja. Vad tycker du? Vad är det svåraste och bästa? Eller bästa och det svåraste?
Med att bli förälder, det tycker jag är också en spännande fråga. För att så här, det är så olika med vad som är bäst och svårt när man blir förälder. Och sen nu som jag har ju en femåring. Det är ju olika saker som händer. Men jag tänker om den här personen som frågar kanske är gravid. Eller så här, funderar på om man ska om man ska bli förälder eller inte. Så här, vad, tänker jag att jag ska försöka tänka tillbaka lite. På
tidigare
vad,
liksom.
Ja, precis. För att när man väl är förälder, då är man ju det. Då kommer det uppstå massa svåra saker. Men inför, typ vad som jag tyckte var svårt och vad jag tyckte var bäst. Jag skulle säga att så här, för i början så är ju barnet inte så mycket en person, utan mer en del av en själv, typ, som man tar hand om. Och det tyckte jag var fantastiskt. Att få kliva ut ur min hjärna och kliva in i min kropp. Att det var, alltså, att bli förälder tyckte jag var en sån paus från typ självhat. Och så det där med så här, kärleken till barnet, ja, men också så här, kärleken till mig själv. Och då menar inte jag att man går omkring och bara, jag var så amazing som födde det här barnet. Alltså inget sånt, utan mer typ sluta bara analysera sig själv och sina tillkortakommanden och få lite paus från hjärna och bara få vara i så här, kropp och det här lilla knytet och ta hand om det. Och jag vet att det är ju säkert det många är rädda för också. För man måste ju släppa taget om analys, alltså så här, sin eget grubbleri. Det finns inte så mycket utrymme för det. Men jag tyckte att det var en befrielse. Att få, det är väldigt så här, krasst. Bland det bästa var att få vara bara som en bara människa ett tag.
Hade du FOMO när du blev gravid?
Inte när jag var gravid. Det var så mycket hormoner som ställde till. Så jag lyssnade knappt på min egen röst. Alltså, det säger jag bara till alla som ska bli... Lyssna inte på er själva. Ni har fel. Det var så här, alltså, du vet, jag var ju beskyddande och arg på allt. Alltså, så att jag skäms idag när jag tänker på det. Nej, men jag var du vet, jag vågade knappt säga vad Lynn skulle heta. Eller om han var en pojke. För jag var så stött. Att folk ville veta det. Och så här i efterhand förstår jag ju att det måste vara någon djurisk grej för att skydda. Alltså att det ju, för det var ju starkare än mitt intellekt.
Ja, just det.
Men idag skäms jag något oerhört. Jag kommer också ihåg när jag var så här, slutskedet av graviditeten. Och typ en servitris på Babylon bara, gud vad du är fin. Och jag typ, alltså jag fräste åt henne på riktigt. För att jag bara, jag är inte alls fin. Jag föder det jävla skitbarnet och det kommer aldrig. Alltså jag var liksom inte in the mood. Och det, och hon bara, ups. Alltså och så här backade ut i rummet. Jag känner verkligen så här, oj. Det där var inte jag.
Nej.
Så att jag hade ingen FOMO då, men jag hade nog en känsla av att jag, det var så härligt med en bebis. Jag ville bara göra, jag ville liksom äta upp hela livet. Och bara vara på någon fest med den där spädbarnet och rullade hem. Alltså, men det var inget konstigt, man bara testade sig fram med allt. Men det bästa med att bli förälder är nog att man blir snällare mot sig själv. Eller så var det för mig. Att så här, jag blev mer bara en person som alla andra. Var inte så mycket i mitt eget huvud. Det var väldigt skönt. Och det tycker jag följer med i föräldraskapet senare. Att så här, ja, men jag är barnslig. Jag bryr mig inte om hur jag ser ut. När man är som kärast i sin partner. Du vet, när man har så här ful hårtofs och typ mascara under ögonen för man orkade inte sminka av sig igår och man typ brottas och man så här äter det som är gott eller typ bara äter rester. Så är ju föräldraskapet. Det är den snälla sidan av livet.
Verkligen.
Och det tycker jag är det bästa. Att man bara får vara trygg. Så här, det jag menar är att jag var inte så mycket sån innan. För att jag var ganska hård mot mig själv i hur jag behöver vara. Helt enkelt. Vissa människor är ju bra på det här även när man är bara med sig själv.
Annars, liksom.
Ja, och då är ju det någonting annat som är det bästa kanske för dem. Men och sen det svåraste med att bli förälder är ju att det går aldrig att gå tillbaka. Alltså det finns ingen känsla av frihet någonsin igen. Jag är fast i att han är mitt barn och jag är hans mamma och det kommer för alltid vara så och det är det viktigaste av alla saker och jag kommer aldrig vara fri.
Nej, det är ju alltså typ alla jag känner har ju haft alltså rå panik när de har kommit hem från BB med bebisen och varit så här, vad har vi gjort? Alltså den känslan tycker jag verkligen Alltså den har samtliga haft. Jag har kompisar som har satt sig båda två och liksom verkligen, verkligen gråtit när de har kommit hem från BB. Och bara, nej, det här, vi är inte rätt personer. Vi kan inte dela med det här. Liksom. Och det tror jag också är så här, jag vet inte om folk behöver höra det eller om vissa, alltså för mig är det väldigt så självklart. Alltså jag var liksom, jag är så förberedd på att typ alla kommer känna så. Men jag tror att det finns många människor som liksom, det verkar som att det finns människor som inte har hört det här innan. Och som tror att det är så här helt barockt att, alltså så här, jag tycker att det är liksom helt sjukt att det skulle kunna vara så. Men för mig är det bara så här, ja, ja, men så upplever alla det liksom.
Ja, men det är ju, innan barnet är ute så är du du. Sen är du en förälder. Alltså, you can't go back.
Nej, och
det är liksom,
you're stuck.
You are stuck. Det tycker jag är det svåraste med att vara förälder. För att det går faktiskt inte att föreställa sig innan. Att så här, jag menar, en relation kan man gå ur om man vill. En bostad man inte trivs i kan man sälja. Alltså, man kan flytta till ett annat land. Det finns så mycket, men du är förälder när du är förälder. Så är det bara.
Jag vet.
Okay. Ska vi ta nästa då?
Oui.
Var ska jag fria till min kille i september? Vill ha maximalt höstmys, tänker utomhus. Stockholm. Så det här tyckte jag var så mysig fråga.
Jättemysig.
Frieri! Yay!
Det är synd att det ska vara utomhus, för annars är ju mitt favoritfrieri är ju i duschen. Alltså jag tycker...
Gud!
Oj. Myset att fria när man står och duschar tillsammans.
Nej men gud, alltså, skulle du gå ner på liksom, är du...
Jag skulle inte gå ner på knä då.
Va? Nej, just det. Det kan bli miss i kommunikationen då.
Det blir definitivt miss i kommunikationen då.
Here's a ring for you.
Ja, jag får slide it on.
Okej.
Nej, inte
gud,
så.
Nej, jag ska inte. Nej, det var inte vårt tips. Men väldigt romantiskt och fri. Du känner så lite romantiskt. Alltså, jag tror att det där är ju nyckeln. Man ska tänka filmiskt.
Ja. Liksom, jag tycker att det ska vara absolut inte på en restaurang. Alltså så här, det ska vara när man inte tror att det ska hända. Det måste vara alltså jag tycker att det verkligen ska vara spontant. Jag tycker typ inte att man ska ha planerat det så himla mycket.
Nej.
Jag, kanske så här, höst i Stockholm utomhus, er favoritpromenad. Alltså det ska vara saker som är så här nära kopplade till ens liv. Det är därför jag inte tycker att man ska så här fria när man åker på en resa till ett ställe man aldrig har varit på tidigare. Man ska vara 100% trygg. Man ska kunna liksom fokusera på varandra bara och på liksom så här, vad man ska säga, inte bara oj vänta, nu kommer högvakten här. Alltså så här, det ska vara typ så här på väg till Konsum eller alltså förstår vad jag menar.
Jag tror att det är bra när alltså duschen funkar ju jättebra eftersom det är vatten. Det blir liksom som att man typ står i ett vattenfall tillsammans eller någonting. Men jag tror att just naturen ska vara väldigt närvarande. Och då menar inte jag bara en vacker vy, utan jag menar typ att man ska känna naturen på huden. Alltså jag tänker därför att det vore mysigt när man typ åker båt. Alltså så här, känna så här vinden i håret är väldigt härligt. Eller högst uppe på ett berg. Alltså man som går och kommer högst upp. Och där uppe, för att man behöver liksom känna det där ruset av naturen i sig.
Roligt på båten om det är ganska högt, så att man typ får skrika det.
Bara på Djurgårdsfärjan på vägen ut.
Djurgårdsfärjan stå framme i liksom fören.
Jätteromantiskt tycker jag. Du vet ju att jag... Nej men gud, det här är ju ett tecken.
Vadå?
Du vet ju vem jag stod bredvid på Djurgårdsfärjan. En höstdag förra året.
Jo, Hugh Grant.
Ja!
Du skulle
ha friat. Alltså, Ja, men jag skulle fria. Nej, men det känns, han skulle kunna fria till någon i en alltså, det var en sån romkom mysig stund när han stod där med liksom gula löv i bakgrunden. Otroligt. Det är ju på Djurgårdsfärjan du som skrev in den här frågan ska fria. Och sen äter ni en currywurst, säger jag bara.
Du måste bli så här sponsrad av currywurstförbundet.
Currywurstförbundet. Man slider på en ring på currywursten bara.
Nej gud, nu är vi tillbaka där vi började.
Snabbt till nästa, sista frågan då.
Innan den här har jag ett jäkla bra förslag på. Så att jag är peppad.
Här litar jag på dig, så det blir jättebra. Mat och tips vid förkylning. Både vuxen och barn. Snart börjar förskoleförkylningarna igen.
Yes. Jag har en grej som jag alltid lagar när barnen är liksom hemma. När man så här behöver snäll, liksom lagom, alltså inte så här ligger och är liksom 40 graders feber, utan när det är mer
så
här.
Då vill man ju inte äta.
Nej, men när man är så här sjuk för att gå till förskolan, men för liksom frisk för att ligga nerbäddad.
Mm.
Och då gör jag alltid lax som jag gör med liksom små potatisar, ärtor, dill, massor med citron, och så liksom pocherar jag det i fiskbuljong och grädde. Så att det är liksom smörigt, slurpigt, snälla, trygga smaker. Men liksom så här, laxen ska vara så att den bara liksom faller i bitar. De gröna ärtorna är en jätteviktig del av det. Men som jag gör då är att jag kokar potatis först så att den är liksom nästan helt klar. Sen så kokar jag upp en typ traktörpanna med vatten och fiskfond. Jag kanske har liksom fräst lite lök, men oftast inte. Utan det är mest så här, fiskfond, vatten, en slurk grädde. Sen och massa citronzest, örtsalt är gott i också så där. Sen lägger jag i laxfiléer utan skinn. Har man liksom, känner man sig lyxig, så är det extra gott att göra det här med typ salmalax. Och så stänger jag nästan av, alltså det ska bara vara på liksom ettan så att det knappt bubblar. Och så ska fisken bara bli så att den är liksom, den ska bara så dela sig i så skivor. Och i så lägger jag sen liksom potatishalvor. Och när det är liksom kanske en minut kvar, då häller jag i ett par nävar med frysta ärtor som bara får liksom typ tina upp i den här såsen. Och sen massor med dill och serverar med citronklyftor.
Har du det här receptet?
Jag har det här receptet. Och jag
då lägger vi upp det. Men vi lägger upp omedelbart. Och det har jag verkligen lärt mig. Att så här, gröna ärtor ska verkligen aldrig koka.
Nej, de ska bara, de är redan förkokta. De ska bara liksom bli, det är så man får dem så där juicy som man vill ha dem. De får aldrig bli, för de blir ju hårda om man kokar dem.
Det är så. Min lillebror brukar till och med lägga dem bara i vatten typ i en kastrull, knappt sätta på alltså platta. Ja, de behöver bara tina dem.
Verkligen. Eller vet du vad ett annat tips är? Lägg dem i en kastrull med bara, alltså frysta, med bara en klick smör. Och värm på. Så att de typ bara kokas i smöret liksom. När smöret är smält så är ärtorna klara och då är allting jättegott.
Mums. Men det här var ju ett perfekt avslut på sommarfrågepoddarna. Nästa vecka så är vi igång igen med höstterminstart och snart kommer det massa petitter.
Kul.
Ja, jag hoppas att ni hänger med oss i höst. Vi är så taggade. Vi har så många roliga saker som vi kommer kunna prata om snart också. Det känns så kul. Och vi hoppas att ni hänger med oss och in på Billingwood podcast och kolla in bilderna. Jag får väl slänga upp Hugh Grant-bilden där också.
Ja, du tog en bild. Vad roligt. Ja, självklart, den måste upp där. Okidoki, vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss.
Hej.
Hej.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.